silvermedaljen och så vidare. Men så måste väl ändå ha suttit ett dagg i hjärtat att han inte fick den han var så välförtjänt utav. Och jag har nog knappast sett Ingmar mycket gladare någon gång än vad jag tyckte att han såg ut i maj i år när han på Åbyfältet tillsammans med Olympiatravet fick den här silvermedaljen. Där Olympiska kommitténs nuvarande ordförande Samaran stod och delade ut den hela och hade hela gänget med sig. Och Ingmar stod stolt på nummer 2. Ettans plats den var borta och trean fanns inte heller. Men på tvåan på prispallen där stod Ingmar Johansson och mottog den här silvermedaljen som han så väl förtjänt hade gjort sig förtjänt av, som jag sa tidigare. Och mannen bakom det där har Ingmar hela tiden sagt var Sven Ekström, BM, journalist här i Göteborg, tidigare på Nytt Tid, numera på Aftonbladet, som kämpat hårt för den här silvermedaljen, Sven. Det är väl så, Ingmar, att du fortfarande vill ge Sven eloge för detta?
Ja, det är hela orsaken till det, för att Sven har i alla år skickat in inlagor till förbundet om den här medaljen och hela tiden fått avslag. Och till början med så var jag inte så där väldigt entusiastisk på det, men undan för undan så tände Sven även intresset hos mig. Och så att jag sympatiserade fullständigt med honom i det fallet. Och jag kan säga att det såg inte ljust ut på 17-18 år. Det var först på det 19 året som det började lätta lite. Mm. Men Sven går inte upp. Hade varit jag själv hade gett upp långt, långt tidigare. Mm.
Hade du den där riktiga känslan av upprättelse när du stod ute på Åbyfältet på Olympiatravet den här söndagen i maj?
Ja, jag får väl säga. Man kan väl inte få bättre upprättelse än att ha ledaren för hela olympiaden där, Samaranch. Vi hade amerikanska boxningsförbundets ordförande Hull, och vi hade prins Bertil, vi hade hela svenska olympiakommittén där, så gott som. Så att jag kände mig faktiskt rätt nöjd den dagen.
Alla stod i vakt för Ingmar Johansson, finska boxningsförbundets ordförande.
Ja, visst, hela gängen, men finska boxningsförbundet ska jag säga, de har varit välvilliga inställda till det hela tiden. Den stora boven i dramat när det gäller att återfå medaljen, det har varit Fränkel.
Som är vem då, Sven?
Ja, von Fränkel, som Ingarna säger, låt mig förtydliga med Erik von Fränkel, så var hans hela namn. Han var alltså ordförande i den finska olympiakommittén, högste bossen för olympiska spelen i Berlin, eller förlåt mig, i Helsingfors 1952. Och en av dem som tyvärr spjärnade hårdast och mest energiskt emot att Ingmar skulle få sin olympiska medalj från 1952. Varför von Fränkel var så emot detta, det lyckas jag faktiskt aldrig få reda på, om jag ska tala sanning. Så att sanning behöver man ju tala i sånt här sammanhang. Jag vet, vid ett tillfälle så berättade en framstående medlem av den finska olympiakommittén, också en skicklig boxare på sin tid, Valle Resko. Han frågade vid ett tillfälle, Resko kämpade också hårt för Ingmars medalj, han frågade vid ett tillfälle denne von Fränkel, varför är du så emot att Ingmar får sin välförtjänta medalj från Helsingforsspelen 1952? Vad har du emot svenskarna? Eller har du någonting mot Ingemar, frågade Valeresco. Då svarade Fränkel så att jag har ingenting emot Ingemar Johansson alls. Men, förklarade han, och varför han sa så, inte vet jag. Jag gillar inte svenskarna. Varför han sa detta, det är helt obegripligt varför han påstår så.
Du fick lön för mördaren i alla fall till slut, sen när du kämpade för den här medaljen. Det måste ha känts skönt för dig också när du såg Ingmar stå där med silvermedalj. Du var inte där den gången, men ändå.
Ja, triumfen och det sköna i sammanhanget, det sköna som man kände i hjärtat, det var ju det faktum att Ingmar äntligen fick sin medalj, vilket han skulle naturligtvis ha haft redan 1952 i augusti 1952, Ingmar. Men det var ju en massa omständigheter som spelade in där vid lag som hindrade rättvisan från att ha sin gång. Och sen dröjde det så många herrans år, 30 tror jag vi räknade till, innan rättvisan äntligen hade sin gång. Och det tillfället kom alltså nu i maj 1950. 1982 var det, förlåt mig. Och det var ju som sagt en följd av att inte minst internationella olympiska kommittén hade agerat på ett sätt som visade att Ingemar på ett felaktigt sätt blev berövad sin medalj i Helsingfors.
Och förhoppningsvis nu så ligger inte den medaljen bland alla andra i en skokartong utan hänger på hedersplats någonstans. Ingemar, vad är den?
Ja, jag vet inte riktigt var den har blivit då. Men den ligger där någonstans. Ja.
Sen Tjusling har otur varenda gång han tar för den här goda mockatårtan så säger vi till honom, nu får du spela en bit så här. På tal om detta, Ingemar, vill säga något om mockatårtan.
Ja, på tal om den mockatårtan, det ringde en vänlig dam igår och frågade om jag tyckte om mockatårta. Och sa, det gillar jag skarpt. Och då ville hon skänka en till mig. Och de var här igår, hela familjen, med den här mockatårtan. Och den är ju alldeles enorm, som du ser. Fruktansvärt god är den alltså.
Vi ska tala om det, att det är många som har ringt till studion under programmets gång här och framfört sina gratulationer. Jag har tyvärr inte Ingemar alla namn, men bland annat var det två damer i Johanneberg i alla fall som önskade gratulationer på högtidsdagen här.
Två före detta grannar.
Två före detta grannar till och med var. Vi uppfattar inte namnen nämligen, ser du. Men de vet säkert vilka det var.
Och då sjunger jag en bit för dem.
Ja, det får vi göra. En oslagbar kombination tycker jag detta var mellan Sven Tjusling och Ingemar Johansson, framfört i Johanssons kök på Sandlyckan, Fridhemsvägen nummer 9 tror jag det var. Stämmer det, Ingemar?
Fridhemsvägen nummer 9. Ja.
Nu vet alla det som lyssnar på Radio Göteborg att Fridhemsvägen nummer 9 där Ingemar Johansson, åtminstone en stund idag, men det är ganska mycket på programmet, bland annat mottagning på Trädgården och så match ikväll på Nya Ullevi. Inför får vi hoppas, ja, inte 50 000 för det lär vi väl inte få dit ikväll på Kamraterna Öster, men det var ganska många när du kom hem från fighterna mot Floyd.
Ja, men Blåvitt ska dra en del också.
Man tycker det. Fast det är lite tråkigt väder, men det kommer säkert många för att gratulera dig ikväll, tror jag. Ja, ska vi ta och göra ett litet hopp? Vi var på 1952. 56 slog du ut en italienare som gav eko i hela världen.
Francesco Canvicchi.
En av dina bästa matcher, säger de som förstår sig på.
Ja, det var ingen dålig match, men och jag var ju nöjd med resultatet.
Du lär ha legat under på poäng, men kom tillbaka väldigt starkt mot slutet.
Sett från långt håll låg jag under på poäng. Men räknat från inside där jag var, så var jag, tyckte jag, överlägsen. Bara för att Canvicchi hade i sin boxning stora gester för sig, alltså långa svingar och sådär. Man råkade aldrig någonting. Och jag träffade honom hela tiden insidan. I infighting nöp jag honom hela tiden. Och det var det som gjorde resultatet, att helt plötsligt så ser då folk Canvicchi, som har verkat som den stora killen i ringen, plötsligt ställa sig med händerna för ansiktet och vara strykrädd mer eller mindre. Och första gången han gjorde det så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Men utan jag tog ett steg tillbaka. Men andra gången när han gjorde samma gest, att han ställde sig med händerna framför ansiktet och lutade sig neråt mot repen, så tog jag ett litet steg till sidan och så slet jag in en högerkrok rätt under hjärtat på honom. Och det var precis som om benen sprätte iväg på honom. Och den har en underlig verkan när man träffar under hjärtat. För det är ett center som skickar upp förlamning till hjärnan för hela kroppen. Men han var klar i blicken, så han låg och tittade på mig. Jag tänkte, varför går han inte upp? Men han låg helt stum ända tills det löste, då flög han upp.
Men då var det tyvärr för sent.
Då var du Europamästare istället. Och det gav dig också då entrébiljett till de riktigt stora matcherna. Är det Machen eller Machen? Eller vad heter han egentligen? Det får du säga.
Machen.
Machen heter han. Det finns 1000 uttal på den killen. Ja. Nya Ullevi 1958.
Ja, men jag ska bara säga det om Kavicker. Du vet att vinna en match på poäng i Italien. Det är ju helt... Det kan du bara glömma alltså. Så att det gällde för mig att få in en dagsidel på honom och det lyckades jag ju.
Mm.
Så att det var inget snack om saken, men det var nog inte alls vad de hade räknat med.
Nej, det gav eko i hela boxningsvärlden. Som ledde fram till Eddie Machen, Nya Ullevi, inför ett oslagbart publikrekord verkar
det
som.
Ja, det var inte bara det att jag vann EM där, för du vet att det var ju 56 och jag mötte inte Machen förrän 58. Så att jag gick ju en hel del matcher till. Det som gick bra.
Så att vara Europamästare innebar inte att man direkt fick ta sig an de stora på världslistan, menar du?
Nej, visst inte.
Det var Edvin som matchade fram dig?
Ja, visst. Vi tog nästa namn på listan hela tiden.
Metodiskt?
Metodiskt. Och då blev det Machen till slut. Det var ju en chansning som Edvin frågade mig då att... Ja, jag har ju en bra gubbe på gång, men det var frågan om du vill möta honom. Men tar du honom så finns det chans att dels kommer vi tjäna massa pengar och dels så blir det direkt en VM-chans mot Floyd Patterson. Och det lät lite avlägset för mig att man skulle få fightas mot Floyd Patterson. Så att det tog jag ju med en nypa salt alltså. Och jag sa det är okej, ta hit den, tror du jag kan vinna så tar vi en chans. Och så blev det.
Mm.
Alltså vad är det Machen jag talar om nu?
Mm. Första ronden utslagen, det var många som var ute och köpte korv och fyllde på inför matchen, men det var många som, och alla de missade något.
Jag ska säga det.
Det gick så fort.
Om jag skulle lyssna på alla som inte har sett den matchen så var det ingen som såg den matchen.
Han sa Douglas Hoge, han kom och han bara hann och hälsade på sina närmaste vänner där. Och när han satte sig så var matchen över.
Ja, det, men han hade ju lite besvärligt att sätta sig ner också. Det tog för lång tid.
Mamma Ebba sitter och skrattar och hör de här olika namnen här. Du. 1952 när Ingmar kom hem ifrån den här snöpliga OS... diskvalifikationen. Kommer du ihåg vad han sa när han kom hem då?
Det gör jag faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg det, men vi tyckte ju att det var väldigt orättvist. Mm. Han hade ju vunnit sina tre matcher före jag.
Så när du satt och lyssnade på raden och hörde att han blev diskvalificerad så kom det nästan en tår.
Ja, det tycker jag. Det gjorde det.
Och sen då när han skulle åka till Italien alldeles ensam och möta Kavicki där nere, hur känns sånt där då när man är mamma?
Ja, lite oroligt, lite nervöst förstås.
Men då hade han bevisat så många gånger att han kunde stå på egna ben så du var inte rädd.
Självklart.
Nej, det hade ju varit roligt att varit med där nere, det hade ju varit, men det blev inte så.
Men det blev ju många resor sedan på här.
Oja.
Köttbullarna var inte så viktiga där i Italien, det var det blev mer sen.
Man hade spaghetti
nu. Hade han ju spaghetti.
Ja. Jaha, det var Eddie Machen det Pelle. Och sen så var du inne lite grann på Floyd Patterson.
Ja, det började närma sig då. I juni 1959 så var det dags för den stora matchen, Ingmar. Lång uppladdning. Och ett långt förspel också, som det har skrivits och talats väldigt mycket om. Vi kanske inte ska gå in på just det, men det var lite rörigt i början innan matchen kom till stånd.
Ja, det var ju det. Det var väl det kontraktsbråket alltså, men det är ju inte så roligt att lyssna på, så det utelämnar vi.
Matchen är bättre?
Ja, det är klart. Matchen är bättre.
Lennart Krusner satt som bisittare till, ska vi säga vem det var som refererade matchen hem till Sverige?
Ja, det var Karl-Henrik Ottosson och jag som gjorde det. Mm. Och eftersom Sveriges Radio på den tiden var så fina av sig så att inte ens en VM-match i boxning skulle kunna få lov att sändas den vägen, så ordnade ju Edvin Ahlqvist genom sina amerikanska förbindelser radiorätten, och så skickade vi istället referatet via Radio Luxemburg hem till Sverige. Och där satt Pekka Lange som relässtation i Luxemburg, och vi satt vid ringside på det genomvåta Yankee Stadium. Det regnade ju fantastiskt, och som du vet så så blev ju matchen faktiskt uppskjuten ett helt dygn.
Mm.
Vilket skulle vara intressant att tala med Ingemar lite grann om. För det måste ju vara hemskt att vara förberedd för en just en kväll. Och så behöva boxa nästa kväll istället.
Jag tänker tillbaka på det så... så tycker man också samma som du att det borde varit besvärligt. Men jag tyckte det var så... det betyder en dag att vila till, uppladdning.
Ja, det var enastående att märka. Vi var ju lite privilegierade på det viset att vi arbetade för Radio Luxemburg. Så vi fick ju komma och gå hos dig och Birgit på Hotel Commodore var det väl, där du hade din svit. Och jag glömmer aldrig, ungefär cirka 3 timmar före matchen, då Edvin kom in och pratade med dig. Och så när vi gick ut så gjorde Edvin Ahlqvist det där vanliga boxningstecket. Han slog höger... rak höger i sin vänstra handflata och så sa han: saken är biff, Ingemar vinner ikväll. Och det var ingen tvekan om att stämningen var som på hela Commodore, från Dr. Gösta Karlsson till Ingemar själv.
Ja, Ingemar vann också den där matchen och det vet ju alla nu. Vi lyssnade väl samtliga på den som var någorlunda gamla, åtminstone alla som var 5-6 år satt och lyssnade, eller var där eller vad man nu gjorde för något, men alla i alla fall medveten om att Ingemar Johansson slog Floyd Patterson. Floyd åkte upp och ner i golvet, men så småningom så gick det inte längre, utan att Ingemar Johansson var ny världsmästare. Men så var det ett par matcher till och Floyd tog revansch och Ingemar fick alltså bara vara världsmästare över en match. Jag ska väl säga till alla som har vaknat nu här att klockan är 7:20 och telefonerna ringer hemma hos Ingemar Johansson. Alla vill gratulera, men tyvärr så kan Ingemar inte gå ifrån nu och svara eftersom vi sitter i direktsändning i radion. Och det är bara att beklaga alla er som inte har vaknat tidigare att ni inte har varit med från början, för det har varit mycket skojigt här. Vi sitter runt kaffebordet här nu några stycken, men det är många som inte är här, många som kommer uppvakta Ingemar så småningom. Edvin Ahlqvist, Gösta Karlsson och massa människor som säkerligen dyker upp så småningom under den här dagen. Floyd Patterson är ju en som vi naturligtvis väldigt gärna hade velat se för det här bordet också, men av kända skäl, han finns ju på andra sidan Atlanten, så kan han ju inte vara med här. Men det finns ju möjligheter att kontakta folk på annat sätt, så att igår kväll så ringde Pelle Johannesson upp Floyd Patterson på andra sidan och Floyd framför nu sina hälsningar till Ingemar Johansson på ett band direkt från studion ner på Spannmålsgatan. Låter det så här?
Okay, on this day, the 50th anniversary of Ingemar Johansson's birthday, I would like to express my congratulations. I'm sure the next 50 years will be lived with the same enthusiasm, determination and dignity that brought him so much acclaim as world champion.
What do you think?
That's it.
What do you think, Floyd, of Ingemar as a boxer?
Well, I think he was a very, very good boxer, one of the greats, in my opinion. I think he should go down as one of the greats.
What do you think about him as a person, as an individual?
I happen to like him very much. Of course, during our fighting days, I never got to really know him, but since we both retired, I have met him on several occasions. At the Superstars, in the Virgin Islands, and also in Sweden, several occasions, and also in New York. And each time I meet him, I like him even more. I think he's a very nice person.
What do you think of him as a marathon runner?
Well, I think it's fantastic that a man can gain as much weight as he did and run 26 miles. I could not do it.
Oh, you did?
I could not... you know, carry that much weight and run 26 miles.
But you're quite a good marathon runner yourself, aren't you?
Well, fortunately, I don't have the weight Ingemar had, but if I did have the weight he had, I would not be able to do it. But yet he is able to do it, so he's working under a handicap. He's able to do it with the handicap and all, so I think it's fantastic.
Mm. You met 3 times in the boxing ring, 59, 60 and 61. What do you remember of the evening at Yankee Stadium in 59? Was that a terrible evening for you?
Yes, it was. It was a terrible evening, but it's something that I think all of us, or most of us, will have to eventually face, defeat.
Yes, and you came back in 1960 and in 61. Was 61 the best game in Miami?
No, the best one fight was 1960, the second fight.
I menar det att gången går för ronden att starta, så spelar det ingen roll hur goda vänner man är. Man ger och tar utan att bli Ja, man kan bli ilsk även i ronden, men i och med att ronden är slut så är all ilska och allt annat väck. Och det tycker jag är det fina i boxningen.
Floyd hoppas att ni ska träffas mycket mer när han kommer hit nästa år igen.
Ja,
det hoppas du också?
Det hoppas jag också, ja.
Ska vi ta och säga helt kort då vad Floyd sa i den här intervjun. Han gratulerade alltså Ingmar till 50-årsdagen. Han var mycket imponerad av Ingmar, både som boxare, en av de allra största genom tiderna, trots att Ingmar alltså bara var världsmästare i ett år. Alltså inte en speciellt lång tid jämfört med många andra världsmästare, men ändå betraktar Floyd honom som en av de allra största genom tiderna. Och han är också mycket imponerad av Ingmar som person och människa, och en människa som man gärna vill träffa fler, mer och mer i framtiden. Som boxare, alltså en av de största, som maratonlöpare, en fantastisk prestation, säger Floyd, av Ingmar, att bära runt på alla de här kilorna.
Det är ju drygt 7:45, vi brukar sluta 7:45, men vi håller på till 7:08 idag i alla fall. Och dit är det nu 13 minuter kvar. Och nu sitter Sven Tjuting beredd här att spela upp nästa låt.
Vi tar en liten Floyd, ja.
Något mer får du spela, Sven, och Lindy får du inte slippa undan. Nu får du spela någonting bohuslänskt för Ingmar och pappa Jens och mamma Ebba och svärfar och allt vad det är för någonting. Jag vet nämligen att Radio 3 har också varit med och lyssnat på detta.
Den också, för det är Sören, Roger Sörensen som har skrivit den.
Roger Sörensen, vackra
Bohuslän.
Det är ju våran fastighetsskötarspark.
Ja.
Här går det.
Han blir hand allting.
Jo, han var revyartist. Jag kan han igen nu. Ja. Revyartist och hade mycket såna här grejer på restapeln hemma, vet du.
Vad heter han, sa du?
Roger Sörensen.
Här kommer Edvin Ahlqvist in genom dörren också. Edvin som jag skulle hämta 4:45. Nu är
jag vill få gratulera dig till alla dina framgångar och även till födelsedagen. Du har faktiskt skött dig storartat.
Har det varit lite problem att få hit Edvin här, för vi har fastnat i röda ljus och...
Ja.
Men vi hörde på radion, jag missuppfattade detta igår kväll. För Leif skulle ha ringt mig, men då hade jag ringt och förberett Edvin.
Ja, men jag var uppe 6:00 på morgon, men där var ingen, då hade ni åkt redan, sa de.
Hur känns det när den gamle pojken fyller 50 år, Edvin?
Han är väl inte gammal. När man är gammal då springer man inga maraton, det var det jag talade om.
Han skulle kunna gå upp i ringen igen?
Ja, det tror jag. Han skulle slå ut... En del som de skriver mycket om. Det skulle inte ta många, en halv minut ungefär.
Du har fått den här frågan många gånger förut, men jag vill ändå ställa den till dig. Varför blev Ingmar den här store boxaren han blev?
Ja, han hade talang som ingen annan har haft. Ingen svensk har någonsin haft en sån talang, och aldrig får vi någon sån kille heller.
Var bestod den talangen?
Ja, det bestod i en blick som var över all förstånd, för mig i alla fall. Han kunde boxa rätt på det var, så det bara smack. Så låg de där och jag tyckte det såg ganska enkelt ut ända fram till dess.
Vill du ha på kaffe, Edvin?
Ja, jag tackar.
Och så hade han en särdeles bra höger också, naturligtvis.
Ja, visst hade han det.
Mm. Det sa Floyd här nyss på ett band som vi spelade från studion här, att han aldrig blivit så hårt träffad.
Nej, det tror jag. Det
höll sandsäckarna redan, och sånt på träningarna
det
då?
Det sa han redan efter matchen också.
Att han kunde det?
Ja, han sa det att det är en sån smäll jag aldrig gått på.
Höll sandsäckar och päronbollar och allt vad det hette på träningarna när Ingmar gick an?
Ja, om det var tillräckligt hårt, om det var hårda bud så. Men bäst kommer jag ihåg en gång Ingmar tog sina handskar, tomma var de då. Slog de i golven, håller jag på att bli övertränad.
Det kände han själv. Ja, han, det behövde inte
lika långt det, för honom. Just det, nej, just det, att han kände sin kropp så väl. Så han visste att det här var inte bra.
Vad skulle du med tränare till då?
Jo, oh, det var bra att ha.
När då?
Alltid.
Ja, det är nödvändigt
med tränare.
Min son var ju mer avliden som var tjänstgjord som tränare.
Ni var en hjärntrust kring Ingmar som höll ihop i vått och torrt hela tiden.
Ingmar var lätt att hålla ihop med, för det är en väldigt, jag vill inte säga det, men det är en väldigt renhårig kille. Han höll, när med Gustav Mato spelade skapa där borta, så höll Ingmar på vad jag sa istället för att bli som Damato.
Mm. Det var mycket rävspel där.
Det var när de skulle sätta in oss i den där...
Ja.
Nu tror jag Edvin får sätta sig ner och dricka en kopp kaffe här och så vidare. För Lennart Krusner hade någonting att säga just om det här som Edvin var inne på, att Gustav Mato var där och spela apa och lite gangsterfasoner. Så att Ingmar Johansson världsmästartitel betyder väldigt mycket för proffsbokningen som sådan. Det blir lite ordning och reda, Lennart, där.
Ja, jag får verkligen säga det att samtidigt som Floyd föll så föll ju hela skumrasket som höll i trådarna tillsammans. De föll som kägler. Och det var ju inte minst Edvin Ahlqvists förtjänst. Ingemar, han präglade visserligen uttrycket att det kommer bli hard papers, sa han vid varje pressintervju. Men de där hårda papperna, de blev mest i domstolsförhandlingarna. Och som vi berättade förut så fortsatte ju matchen mot Eddie Machen direkt i domstol, där Sid Flaherty, som var Machens manager, hävdade att Machen skulle ha match före Floyd och så vidare. Men så dök ju den här Mr. 10% Davidov upp, och honom fick ju Edvin bort. Sen efteråt så visade det sig att den så kallade pojkpromotorn Bill Rosenson, han var ju helt kontrollerad av Castamato, som i sin tur var kontrollerad av Irving Kahn, som hade köpt tv-rättigheterna. Och typiskt var ju också att Bill Rosenson tvingades att sälja 2/3 av sina aktier i företaget till en Harlem-advokat som heter Joe Velella, som Irving Kahn också samarbetade med. Så att Edvin var ju den som på ett enastående sätt skötte den här delen av det hela, medan Ingemar, samtidigt som han eliminerade Floyd, också eliminera hela den här skumma hanteringen av den internationella professionella boxningssporten.
Och den har blivit renare sedan dess, kan vi säga.
Det tycker jag Edvin ska svara på, som verkligen gjorde bräschen här.
Har den blivit renare proffsboxning, Edvin?
Ja, för Sveriges del vill jag inte påstå det.
Edvin har ju varit ute i en annan affär på slutet, ja. Vågens Palla har ju lagt sig i Edvins affär när det gäller Lille Eklund.
Ja.
Så han har dålig erfarenhet av
att vara på egen dumhet. Jag borde ha sett mig samman att den killen var ingenting, för det är han inte.
Men internationellt då? I USA, är proffsboxningen renare från gangsterinflytande idag?
Ja, det tror jag. Därför att det är praktiskt taget omöjligt att hålla på och köpa världsmästare. De kostar ju flera miljoner att köpa. Vem ska göra det? För så kan det bli en smäll, ett nederlag. Ja, då står de där med sin förlust. Men jag tror att det är ganska rent i amerikansk boxning. Det tror jag. Vad tror du själv?
Ja, du vet, amerikansk boxning idag, den behärskas ju av tv. Och då har dessa så kallade, jag har ju aldrig mött någon av dem, men de här skumraskfigurerna som har pratat om i alla tider, de har försvunnit i och med det att det är de stora tv-bolagen, CBS och ABC och vad de nu allt de heter, som behärskar och sköter boxningen. Och det är ju aldrig frågan om att killarna inte får sina pengar numera. I och med att det är tv så får de sina pengar, de får en stor check. Så att i framtiden kanske det kan bli så som de gör i tennismatcherna. Att när matchen är över så presenterar de en check då på några miljoner dollar. Skulle jag önska att se. Alltså.
Har boxningen i sig blivit bättre?
Ja, det är svårt. Här i Sverige definitivt inte. Det kommer aldrig en man som Ingmar Johansson. Det säger jag nu inte för att smickra, för det gör det inte. Det kommer aldrig en man. Titta på Tyskland. De hade många fina tungviktare. Men de fick bara fram en, och det var Schmeling. Som kan mäta sig något med Ingmar på i frågan om namn.
Och det var på 30-talet, det var länge sedan.
Ja, det är bara 3,5 minuter kvar nu av den här sändningen ifrån Ingmar Johanssons, eller från Birgit Johanssons. Jag vill hälsa er det, för Birgit bor ju här stadigt i alla fall. Ingmar kom bara hälsa på någon gång då och då nu när han är reste fram och tillbaka från Amerika. Det är alltså 3,5 minuter kvar, och naturligtvis så måste vi utbringa fyrfaldigt TV för Ingmar här. Vi måste sjunga för honom, men vi måste avsluta det här på ett korrekt sätt. Han har en lång dag framför sig. Han ska på alla möjliga uppfattningar, inte minst på trädgård då. Men vi ska utbringa ett fyrfaldigt TV för Ingmar Johansson. Ingmar Johansson lever. Vi tar mamma och pappa och allihop med i det och åt också. De lever, hipp hipp!
Ra, 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 ra!
Har varit med och sända sedan klockan 6 och spelat upp en massa olika låtar. Ja, Pelle, det börjar närma sig sitt ut. Som sagt, trots att vi har dragit över en kvart här nu snart, så går det tiden så fort. Så det blev inte den avslutning vi hade tänkt, att varje människa skulle få tala om vad de gjorde den där kvällen och natten när Ingmar knockade Floyd första gången. Men jag hoppas var och en vet i alla fall.
Jag tror det finns ett ganska enkelt svar. De av oss som är här satt många på ringside och såg det direkt. Alla vi andra låg, satt eller stod vid radion och hoppade och skuttade. Och var jätteglada när nedslagningarna började.
Och det var stor gala på Rondo den kvällen, det vet jag. Den som spelade på Rondo var Sven Kjusling.
På natten då var vi.
Kommer du ihåg det, Sven?
Jajamensan. Det var en stor uppståndelse.
Och sen var det en och annan champagneflaska, va?
Sen när det var hänt då, så var det ett jävla hörran utanför utsida också. Bilar kom med flaggor och det var väldigt stort.
Jag undrar, vi har varit med något större. Göteborgskamraterna vann ju EFA-kuppen i fotboll, men det var ju ingenting mot det här. Minns inte hyllningarna efteråt?
Jag tror aldrig hela Sverige har varit vakna så många samtidigt klockan 3-4 på natten någon gång.
Tänk att en enda person kommer med ett helikopter neddimpande på Ullevi kan samla en 30 000. Idag är det kanske 7-8 på Ullevi och titta på toppfotboll. Då är de i alla fall 22 man.
Ja.
Men det kommer många fler ikväll, för då kommer det ju kamraterna öster och så kommer Ingmar Johansson också. Då får de chansen att hylla honom där också.
Bland annat, ja. Det blir en lång dag för Ingmar Johansson. Vår dag börjar närma sig sitt slut i alla fall. Klockan är alldeles strax 8 och vi ska bara avrunda härifrån köket hos Johansson på Fridhemsvägen i Kullavik genom att säga att Rune Andersson har suttit i en buss här utanför och varit tekniker. Programledare har Leif Olsson och Pelle Johannesson varit, och P.O. Winander har suttit inne i studion och skött de spakarna.
Och här har alltså varit en hel massa människor. Jag rabblar inte upp allihopa, men jag vill gärna poängtera att Sven Kjusling har svarat för musiken här i alla fall. Och Ingmar Johansson har naturligt nog varit huvudpersonen. Ingmar som idag fyller 50 år. Nu säger vi god morgon från Radio Göteborg.